Med anledning av Swedbank, nu har vi diskuterat lite så här och lyfta ur oss vårt stora missnöje och förfäran över, eller jag har gjort det i varje fall, och de andra har kanske hållit med och lyssnat ibland och undrar vad jag sysslar med, men jag måste få tala om att det är väldigt vad de är korrupt längst upp i samhället. Jag hoppas inte alla är det. Men de är fruktansvärt dyr i drift, de som hanterar våra pengar och de som hanterar politiskt det här landet. Så det är frågan om jag tänker så här, om jag vore vd, och för då får jag ju ett ekonomiskt ansvar inför aktieägare och kunder och allting sånt där. Jag kanske också blir budgetansvarig på något sätt. Då skulle jag ju titta efter inte bara liksom vad vi har för inkomster utan även vad vi har för kostnader. Om jag hade två vaktmästare för mycket så skulle jag naturligtvis kanske försöka få dem till någon annan uppgift eller också till, bort ur sammanhanget. Då. Men det första jag skulle plocka bort var mig själv. För om jag skulle titta efter så här. Jag kommer alltså att kosta mitt företag 8 miljoner kronor per år och sen så ska de betala 30-40 miljoner under resten av mitt liv. Jag är fruktansvärt dyr. Men jag är ekonomiskt sinnad så därför måste jag plocka bort mig själv. För jag gör inte rätt för de pengarna. Det är det bästa jag kan göra för mitt företag. Så borde man tänka om man tänker ekonomiskt. För det, man gör inte rätt för så mycket pengar. Men i alla fall, man hör aldrig någon vd plocka bort sig själv för att han själv inser att han har blivit alldeles för dyr. Utan det är precis tvärtom. De ska ha mer och mer och mer. Och man undrar varför. Var ska det ta sig från? Om styrelsen nu tycker liksom att vdn ska ha 8 miljoner. Då, låt styrelsen betala det då. Och se om de verkligen är på det. Nej, men de plockar ju pengarna någon annanstans ifrån. Det är ju konsumenterna och kunderna som betalar naturligtvis. Och konsumenterna och kunderna betyder ju ingenting snart. Men det är ändå vi som är grunden och basen för varenda företag som finns. Så om inte kunderna och så får känna sig lite mer värd. Jag vet vad Jesus pratade om, men det mått du mäter upp med så ska du själv få. Vi är värd mycket mer än så. Alla företag och så som det finns i det här landet. Tänk att det finns en arbetande skara som har byggt upp infrastruktur, som har byggt upp ekonomi under liksom flera generationer. Vi brukar de kalla dem för mormor och morfar och sånt. Och farmor och farfar. Det är de jag pratar om. Det är de som har sett till att det här landet, att det går gott för det här landet. Då överger man ju inte dem på ålderns höst. Då ser man ju till att de har det bra så att de kan få äta och få sjukvård och känna sig nöjd och glad. Självskrivet, men vi gör ju inte så. Vi kapar ju på budgeten hela tiden på äldrevården och sjukvården och allting. Ja, vi har kommit väldigt fel. Inte bara kring det katolska som jag var inne på förra veckan och de grejerna med vad heter jesuitorden och så. Det är nog jobbigt. Men alltså det hela landet är ett extremt avfall. Jag ska göra det någonting idag som de flesta inte vill att man ska göra som predikant idag. Jag ska läsa bitar som inte någon gillar. Men då vill jag säga så här att du som redan är frälst, du ska inte oroa dig för den här typen av undervisning. Du ska bara egentligen bli tacksam för att du fick bli frälst. De stackare som sitter inom den ekonomiska sfären i topparna som inte är frälsta. Jag säger inte att det är fel att vara rik. Men en kristen som är rik, han hanterar sina rikedomar på ett helt annat sätt än vad en icke-kristen gör. Det kan han vara helt säker på. Och en kristen som är rik, han har fått den för att Gud har välsignat. Inte för att han har lurats eller förtjänat någonting själv. För det är en liten skillnad på det. Men det är inget fel att vara rik. Men om jag är rik istället för att bli kristen, då är jag den största stackare och den värsta förlorare som finns på denna planet. Lite om det ska dagens undervisning handla om. Och då läser vi i Matteus till exempel. Det finns ju mycket olika läror kring ingången och utgången i våra liv. Vad händer när vi dör och så vidare. Det finns mycket politiska tänkesätt som har implanterats bland evangeliet och försöker förklara allt på ett annat sätt. Vi har nya religioner av olika slag i vårt land som har infekterat evangeliet på olika sätt. Och vi kyrkor och våra pastorer och sånt där har inte varit särskilt flitig i att upprätthålla Guds ord. Utan man har varit mer flitig, många av dem. Det finns undantag och tacka lov för det. Det är inte slut för det här landet. Men en stor del präster och kanske ett antal pastorer också har ju börjat på anpassa sig efter någonting som inte Gud har tänkt. Nämligen denna världens ande. Och då finns det allt möjligt. Och jag tänker inte prata om att det är demoner och förstare väldigheter bakom det. Jag säger det bara. Det är demoner och förstare väldigheter över sånt. Och det är så pass allvarligt så jag skulle vilja hävda att det finns något mer av sånt i Sverige än vad det finns i Afrika idag. För i Afrika är man medveten om sådana saker som man brukar ta itu med. I Sverige, vi tror att det inte finns. Jo då, de onda krafterna finns och de är verksamma. Men vi kristna agerar inte mot dem. Vi släpper till dem och fogar oss efter allt för mycket. Så det finns de ganska mycket av det. Det är inte det undervisningen ska handla riktigt om. Det ska handla om lite mänskligare saker och Gud. När vi läser i Matteus evangeliet 25 kapitlet och 31 versen. Det handlar om människosonens dom. Sånt är ju snart förbjudet att prata om. Men hur ska vi förstå det goda som Gud har gjort? När vi säger att jag är frälst, jag blev räddad. Jesus dog för mig på korset. Varför det? Om vi tror att det inte finns konsekvenser efter döden, då kommer vi inte uppskatta Jesus på rätt sätt. Och vi ska ju snart fira påsken. Det är när den största segern skedde. Då offergärningen skedde. Det som räddar oss alla. Men frågan är, vad är det vi blir räddade ifrån? Ja, vi ska titta på det lite. Från 31 versen. När människosonen kommer i sin härlighet och alla änglar med honom, då ska han sätta sig på sin härlighetstron. Och alla folk ska samlas inför honom och han ska skilja dem från varandra. Som en herde skiljer fåren från getterna. Och fåren ska han ställa på sin högra sida och getterna på den vänstra. Då ska konungen säga till dem som står på hans högra sida: Kom ni min faders välsignade och ta i besittning det rike som stått färdigt åt er från världens begynnelse. Det här väntar oss kristna. Vi som kristna och i det har Jesus Kristus som vår Herre. Och för att förstå Gud så använder vi oss av Guds ord. Inte en massa andra uppfattningar. En kristen bör läsa Bibeln emellanåt. En kristen bör kolla igenom med sig själv emellanåt. Stämmer mina åsikter med vad ordet säger och så? Gud har givit oss den möjligheten, så låt oss använda oss av den. Men tänk er så. Kom ni min faders välsignade och ta i besittning det rike som stått färdigt åt er från världens begynnelse. Det här har Jesus Kristus räddat oss till. Ett helt rike. Hur fattig du än är alltså. Så är frågan om vad du får i det riket. Det kanske är du som blir den höge i det riket. Det är möjligt. Du som låg i diket. Du som liksom hunsades av många. Du som var sjuk hela ditt liv. Du kanske blir den friskaste atleten där uppe. Det blir tvärtom i himlen. Sen om vi då går till Matteus 25:41. Jag hoppar över en lite detaljer här. I första 41 versen då står det så här: sedan ska han säga till dem. Det är alltså Jesus som ska säga det här. Sedan ska han säga till dem som står på den vänstra sidan: gå bort ifrån mig, ni förbannade, till den eviga elden som är beredd åt djävulen och hans änglar. Och då måste jag säga som så att den här eviga elden, den är ju sen också från världens begynnelse beredd åt djävulen och hans änglar, det vill säga demonerna. Men också åt dem som på något vis har tillägnat sitt liv åt just djävulen. Alltså ett antal människor också. Det är där valet står. Jesus har räddat oss från detta. Den eviga elden. Och jag vill påminna er alla som lyssnar nu att jag är väl medveten om alla lärare som försöker förklara att helvetet inte finns. Ja, det finns mycket behagliga åsikter man kan ha hit och dit. Men jag har lärt känna min Gud som har räddat mig från Satan. Att han är god och ingenting annat är god. Och aldrig har några onda eller dolda avsikter. Gud är öppen och klar så att vi människor får full möjlighet att göra våra val. Om vi väljer Jesus, då gäller inte helvetet oss. Men om vi väljer att, för alltså, sen mänskligheten skapades, sen vi åt av kunskapens frukt på gott och ont, så har vi alla varit förutbestämda till det som kallas arvssynden. Det betyder inte att barn syndar eller så. Men vi föds med en benägenhet till denna synd. Den har vi fått i oss. Det hade Gud aldrig tänkt. Men det gäller oss alla. Genetiskt har det överförts till oss. Känslomässigt har vi märkt det. Och vi kan se liksom vad vi människor gör med denna planet. Det är inte något lyckat. Men ha tröst också där. Vi ska få en helt ny himmel och en helt ny jord en dag. I varje fall, jag är fullt medveten om att det finns mycket läror som vill förklara Hades, eller det är på grekiska det, och helvetet på andra sätt. Jag föredrar vad Guds ord säger. Och då läser jag då från Lukas, 16 kapitlet. Och där ska vi upprätthålla oss ett tag. Lukas, 16 kapitlet, jag börjar i 19 versen, sen läser jag till 17. Och 2. Det handlar om den rike mannen och Lazarus. Det var en rik man. Får jag säga, först säga en sak här innan jag fortsätter. Att när Herren har liknelser, så är det här den enda gången som man nämner ett namn som man kan identifiera. Så här är det ganska så troligt att Jesus faktiskt beskriver en verklig händelse i en liknelseform. För varför ska han annars då kalla personen för Lazarus? Han känner till någonting här. Nåväl, från 19 versen. Det var en rik man som klädde sig i purpur och fint linne och levde var dag i glädje och fest. Men vid hans port låg en fattig man som hette Lazarus, full av sår. Han längtade efter att få äta sig mätt på det som föll från den rike mannens bord. Ja, hundarna kom och slickade hans sår. Så dog den fattige och fördes av änglarna till platsen vid Abrahams sida. Även den rike dog och begravdes. När han plågades i helvetet lyfte han blicken och fick se Abraham långt borta och Lazarus hos honom. Då ropade han: Fader Abraham, förbarma dig över mig och skicka Lazarus att doppa fingerspetsen i vatten för att svalka min tunga. Ty jag plågas i denna eld. Men Abraham svarade: Mitt barn, kom ihåg att du fick ut ditt goda redan medan du levde. Under detta Lazarus fick ut det onda. Nu får han tröst och du plåga. Och till allt detta kommer att det är en stor gapande klyfta mellan oss och er. För att de som vill gå över härifrån till er inte ska kunna det. Och för att inte heller någon därifrån ska kunna komma över till oss. Den rike mannen sa: Då ber jag dig, fader, att du skickar honom till min fars hus. För att varna mina 5 bröder så att inte de också kommer till detta pinorum. Men Abraham sa: De har Moses och profeterna, de ska de lyssna till. Nej, fader Abraham, svarade han, men om någon kommer till dem från de döda, omvänder de sig. Abraham sa till honom: Lyssnar de inte till Moses och profeterna, kommer de inte heller att bli övertygad en som någon uppstår från de döda. Nej. Det finns ju en bön även i helvetet. Jag ska inte glömma att han faktiskt bad. Han bad ju till Abraham däremot, inte till Abrahams Gud. Men den förklaringen har vi på sidan före här då. Om vi läser i 16 kapitlet och 16 versen. Lagen och profeterna hade sin tid fram till Johannes. Sedan dess predikas evangeliet om Guds rike. Och var och en uppmanas enträget att komma in. Alltså, lagen och profeterna hade sin tid fram till Johannes döparen alltså. Och sen efter det är det evangeliet och Jesus som gäller då. Det betyder inte att profeterna är över. Det är bara det liksom att det sker i Jesu ande och anda. Genom den heliga ande och så. Men nu ska tänka oss att när Jesus berättar den här liknelsen så har ju han ännu inte korsfäst. Och fram till dess så var det ju faktiskt så att det var ju inte folkets medvetenhet riktigt fullt ut vid det här laget. Att Jesus Kristus skulle korsfästa för deras räkning, utan de höll ju sig till lagen, profeterna och Abraham och så. Men idag så vet ju vi liksom att lagen och profeterna och Abraham och Mose, hela det, allt syfte var ju att Jesus skulle fram på denna jord och offras som det totala offret för att vi skulle kunna bli renade i hans blod. Och det har ju skett. Det var nog inte så tydligt för folk vid den här tiden att det var så det förhöll sig. Nåväl. Om vi börjar från början. Nu ska vi tänka oss in här. Här är alltså en rik man. Han har en stor familj. Han hade 5 bröder. Och då har de naturligtvis hustrur och barn också. Det är ett stort sällskap. De har hus. Bor i. Lazarus. Han hade inget hus. Han låg där utanför mannens port. Och hoppades få lite mat åtminstone. Den här Lazarus, han klädde sig i purpur och fint linne. Alltså väldigt fina kläder då. Det skulle synas att jag är något speciellt. Och han levde var dag i glädje och fest. Ja, glädje och fest, det kan ju vi också ha ibland. Men varenda dag, det klarar vi knappast av. Men han gjorde alltså det. Vid porten låg en fattig man som hette Lazarus, full av sår. Han längtade att få äta sig mätt på det som föll från den rike mannens bord. Alltså, han begärde minsann inte mycket, Lazarus. Han begärde inte ens att göra ett intrång på deras måltid. Utan bara det som vart över, det som ramlade ner från bordet. Åtminstone det ville han få del av, men han fick inte det. Snacka om att vara girigt snål. Alltså åtminstone soporna som varit kvar efter deras festmåltid kunde man få då. Nej, inte ens det. Hur obarmhärtig kan man bli? Och kom ihåg att den här personen satt utanför karns port. Det är inte som så att Sars inte har noterat att det finns en person där som är full med sår som behöver hjälp. Och få äta lite åtminstone. Han har sett han varenda dag när han har gått ut och in där. Flera gånger om dagen kanske. Och varenda gång bara strunta i honom. Och Lazarus begärde ingenting av deras överflöd. Bara det som varit över. Men han fick inte ens det. Och nu ska vi veta att det här är ju ännu mer anmärkningsvärt. För att normen som gällde i Israel vid den här tiden, det var det att de som ägde åkrar och var stora jordbrukare och så, de var förbjuden att skörda allt. Det skulle lämnas rester kvar på åkrarna så de fattiga fick gå och ta utav det. Vi ser inte mycket av det idag i vår värld. Idag är så effektiviteten så stor så att alla råvaror ska man göra någonting. Det ska inte bli någonting över gratis åt någon. Allting ska ut till marknaden och säljas. Men det var förbjudet här. Och när då Lazarus i det här läget kommer, så är han så hårdhjärtad, så girig, så att Lazarus, jag vet inte vad han gick och tänkte, jag var, han får skylla sig själv. Han har väl så där för att han inte har skött sig eller har någonting. Det är klart, om han har en massa försvar igång, det hjälps inte. Och har jag möjligheter att hjälpa, det är klart jag ska hjälpa om jag kan. Annars finns det ingen kärlek i mig. Liksom att man säger, liksom, du får väl skylla dig själv. Ja, det får man akta sig för, de orden. Alltså, för jag kan inte bedöma varför en person lider. Men i varje fall. Sen börjar de här skillnaderna att ske. När Lazarus nu dör. Han var kristen, alltså. Han tillhörde Gud. I den värld som ser ut ungefär likadan som vi idag. Alltså många kristna idag är lite sjuka, är lite fattiga. Ja, men för att de har inte klarat av att vara med på den här världens villkor fullt ut. För då kanske vi hade varit rik vi också på pengar. Det klarar inte av, det var ett samvete också. Och då belönas alltså Lazarus med att änglarna kom och eskorterade honom till himlen. Änglarna kommer och hämtar honom. Får se att han verkligen hamnar på rätt ställe. Här ska det inte bli några misstag. Inte. Så Gud tar alltså initiativet här. Och Lazarus hämtas hem till himlen. Den rike mannen. Han hamnar i helvetet. Kom ihåg att det är Jesus som pratar om det här. Och det är han vi ska tro på. Inga andra läror. Och han hamnar i helvetet. Och helvetet är något mer än vad vi tror. För det, jag tror det är från katolicismen det ursprungligen kommer, att helvete kanske inte riktigt finns, utan det är mer ett sinnestillstånd de vill framställa det som. Men det är inte så. För när, som jag läste första ordet här, så står det ju här att den eviga elden, det brinner en evig eld. Det är alltså inte något sinnestillstånd, det är en plats det är frågan om. Den finns. Och hur är det då när man kommer till helvetet? Är man bara liksom ett nollläge som inte fattar någonting? Åh nej. Du är så fullt medveten. För du är trots allt. Om du så har tillhört djävulen och tjänar han i ditt liv, så är det fortfarande en evighetsvarelse. För så har Gud skapat dig att vara. Och det är man här också. Vi kan se på några, jag läser lite mer här. Den rike mannen, han var inte blind. Det står så här: när han plågades i helvetet lyfte han blicken och fick se Abraham. Alltså från helvetet så lyfte han blicken lite, och då får han se Abraham på andra sidan här. Man är alltså väldigt medveten. Det är en medvetet ställe man är på. Man är inte bortkopplad från någonting. Synen är med, medvetandet är med, och han minns och kommer ihåg, och han har nog säkert aldrig någonsin sett Abraham, den rike mannen är, han levde ju långt tidigare, men han kände ändå igen han, och han kände igen Lazarus. Han kom ihåg hur han såg ut och visste att det var Lazarus. Man är inte bortkopplad, man tvingas minnas. Vilket lidande. Och då kan man tänka sig så här: hur många gånger har inte den rike mannen här fått höra att han borde ändra sitt liv, att han borde skaffa sig en annan herre, att han borde tänka lite på sin evighet och inte bara på kontorna och pengarna och miljonerna. Hur många gånger som helst har han säkert fått hört det. Och likadant som det går ut idag överallt, går evangeliet ut idag. Så man kan aldrig någonsin säga att det är Guds fel. Man kan aldrig säga att det här är ett straff. Det står som straff i vissa lägen. Men när man tänker in situationen, så vet ju Gud att hela mänskligheten kom fel. Och Gud offrade sig själv för att vi skulle få chansen att komma rätt. Alltså, om du är så god, om du är så rik, om du är så frisk, men inte har lämnat dig till Jesus, så är helvetet din plats sen när du har dött. Du får inte ta med dig någonting av pengarna. Du kan inte köpa dig frälsning. Jag fortsätter här då. Då ropar han fader Abraham: förbarma dig över mig och skicka Lazarus att doppa fingerspetsen i vatten för att svalka min tunga, ty jag plågas i denna eld. Alltså verklig plåga. Men det är klart, han hade inte blivit särskilt ödmjuk, för han trodde han fortfarande att Lazarus skulle behöva vara någon bekänt åt honom som han aldrig hade givit någonting tidigare i livet. Men nu skulle han då åtminstone komma med lite vatten på fingret. Men det finns inga vatten i helvetet. Det finns eld. Annars skulle han, men han ropade ändå till Abraham: sänd Lazarus. Jag vill ha vatten. Nej, det går inte. Men Abraham svarade då, från 25 versen. Men Abraham svarade: mitt barn, kom ihåg att du fick ut ditt goda medan du levde. Under det att Lazarus fick ut det onda. Nu får han tröst och plåga, och du plåga. Och till allt detta kommer att det är en stor gapande klyfta mellan oss och er. För att de som vill gå över härifrån till er inte ska kunna det. Och för att inte heller någon därifrån ska kunna komma över till oss. Det är en stor klyfta, så att när man väl har gått över, avlidit, då är det sen en klyfta som inte kan ändras. Det finns ingen väg tillbaka till jordelivet för det här helvetet. Det är definitivt. Du kan inte i efterhand bli frälst enligt det här. Klyftan är för stor. Möjligen kan jag tänka mig att om Gud grep in så skulle han kunna lyfta någon från den ena sidan till den andra. Men det är en helt annan undervisning, så det liksom lämnar jag därhän. Jag berättar vad Jesus vill ha sagt. Det är en klyfta som man inte kan ändra på. Valet ska alltså göras medan man fortfarande lever. Och valet är: välj Jesus som din personliga frälsare och lämna ditt liv till honom. Då får du syndernas förlåtelse och du blir renad i hans blod. Och det är det enda som kan göra att du kommer att tillhöra himlen. Inga andra vägar finns. Inga andra vägar finns. Och om du sen då struntar i det, så kommer du aldrig någonsin att kunna skylla på Gud. För du har hört det här nu. Du har själv gjort valet att inte lämna ditt liv till Gud. Gud gav dig alla möjligheter, men han respekterar din vilja. Så skyll inte på Gud för det. Du kan aldrig anklaga Gud för att du hamnade i helvetet. Men du kan tacka Gud om du gjorde rätt val. För då får du hamna i det här riket som är berett åt alla som lämnar sig till livet, till Jesus. Och det var det berett sedan tidernas begynnelse. Jag ska notera här att det försiggår en bön i helvetet. Men det finns ingen bönesvar att få. Han bad Abraham om man får det här vattnet. Sen nästa steg, när han förstod att den här klyftan gör att det går inte, om hur han än ber så går det inte att komma över den här klyftan. Inte ens om jag ber till himlens krafter så går det att få Lazarus hit. Klyftan är till för att skydda de som är i himlen. Det finns ingen väg att komma fel efter att man är i himlen. Men det finns många vägar att komma fel medan vi lever det här livet. Glöm aldrig bort att har du en gång tagit emot Jesus, så har du tagit emot räddningen. Så håll dig där då. Det är mycket som kommer att vilja locka dig åt andra håll. Makt, pengar, ära, glans, olika begär, felaktig sexualitet, felaktiga gudar. Det finns många vägar. Jag läste en gång en bok, när man är nyfrälst, så jag håller den fortfarande högt. Dess grundbudskap var så här: det finns tre saker som är det värsta och svåraste som en nyfrälst ska lära sig att hantera, så att han inte faller in. För man nyfrälst är man oftast befriad från de här bitarna då. Och det var det: pengar, sex och makt. De tre bitarna är de bitar som djävulen på något vis kommer att locka en med, för att få bort den från Kristus. Så jag läste ju den boken och jag bestämde mig för att pengar, sex och makt, ja visst. Pengar behöver jag för att kunna leva. Sex, ja, det har ju Gud skapat, så jag behöver inte vara rädd för det, för jag får sköta mig på Guds sätt istället. makt. Jag tillhör, hör ju han som har all makt. Och det är bäst att jag får ligga där. Jag kan inte hantera sånt. Så det var enkla beslut att ta egentligen. Men det behöver liksom formuleras för en för att man ska förstå det. Om jag skulle säga det till vissa giriga miljonärer, så skulle de ju hånskratta åt mig. Jag skulle ändå säga det i kärlek, för att det här är räddning, snälla ni. Gå inte förlorad. För då kommer ni att vilja göra som Lazarus en dag. Jag fortsätter att läsa här. Den rike mannen, när han fick förstå att det går inte att få vatten från himlen till helvetet, klyftan är för djup och för stor, då säger den rike mannen, från 27 versen. Den rike mannen sa det, då ber jag dig fader att du skickar honom till min fars hus för att varna mina 5 bröder så att de också kommer till detta pinorum. Men Abraham sa, de har Moses och profeterna. De ska de lyssna till. Nej, fader Abraham, svarade han. Men om någon kommer till dem från de döda, omvänder de sig. Abraham sa till honom, lyssnar de inte till Moses och profeterna, kommer de inte heller att bli övertygad ens om någon uppstår från de döda. Här blir det lite omtanke om bröderna i varje fall. Om deras familjer, om deras barn. Men han får inget svar på det. Varken han eller Lazarus kan komma tillbaka från den plats de är på för att varna familjen där och tala om det. Och skulle det gå så kommer de ändå inte lyssna på det. Ens om någon uppstår ifrån döden. Och om det skulle vara så har de haft Jesus att lyssna, för han uppstår ju från döden. Men de lyssnar ändå inte. Vi säger som, det är många i vårt land som känner till kristendomen och känner till att Jesus har korsfäst och blivit uppstådd. De lyssnar inte på honom, väljer att inte tro på honom. Kanske för att de förstår. Vad ska de då göra med sina rikedomar? De vill kanske ha honom själv. De kanske vill vara lite Gud själv. Ja, ni förstår att jag kallar de här i de här kretsarna för stackare. Jag har ju en fru som uttrycker saker om mig ibland. Hon brukar säga så här. Du gör ju aldrig skillnad på någon människa. Nej, det gör jag inte. Du kan ju prata med precis vem som helst. Ja, det kan, varför inte? Om du liksom är en, i diket, så är det inga problem att prata med dem. Man får bara prata på rätt sätt. Om det är presidenten, jag pratar med sånt folk. Det är inga problem att prata med dem. Jag vet vad jag ska säga till dem. Jag pratar om Jesus. Det går inte att göra någon skillnad på människor, för det gör inte Gud. Det är vi människor som har byggt upp på olika konstiga system så att, som vi ska hålla oss till. Det här med de här systemen med kungar och som sen har blivit demokrati och sånt. Gud var emot det från början. Det var ju domartiden innan. För att få hålla någon ordning på folket då. Då ville ju folket ha en kung istället för att de fick vara som andra folk. Ja, då fick de ju det där motvilligt av Gud då. Men i varje fall, den här bönen om att få komma tillbaka till livet för att varna någon, det låter ju kärleksfullt och fint. Men det är klart, när man ligger där i helvetet och plågas, så gör man av vad som helst för att få komma tillbaka till livet och kanske kan fly från någonting. Så att det låter väl kärleksfullt. Jag skulle vilja varna mina föräldrar så att de vänder sig till dig i tid. Ja, men möjligheten finns inte kvar. Utan Jesus Kristus är den som har givit alla möjligheter som behövs. Och det blir inga andra möjligheter än det. Om ni inte väljer det, så är det ett val som Gud kommer att respektera. Och ni får ta konsekvenserna av. Gud tvingar er inte till någonting. Utan han ger er möjligheten att slippa detta efter döden. Nu kan ni ju välja att tro på andra läror som säger att helvetet inte finns. Ja, det är en stor risk ni tar. För tänk om ni har fel. Så kommer ni inte att kunna ändra er. Och när jag undervisar om så här, så vet jag att jag drar på med ilska. Och ni tycker jag är fånig och allting. Vissa kretsar är hårdare och tuffare inne. Ja, men det vet ju jag också. Men jag gör det ändå. Ni kommer att slå mig. Så tror ni att jag har några själviska syften när jag vet att jag bara kommer att bli hånad för att jag undervisar kring det här? Jag gör det här för att ni ska få en chans att bli räddad. Om ni tar emot Jesus Kristus så kommer det gå i väl. Det hjälper inte att ni lever i fest och sus. Att ni lever i rikedom och lycka och att ni har möjligheter att köpa er alla möjliga positioner, vänner, sjukvård och allting. Om ni inte tar emot Jesus, då är ni då ändå de största förlorarna som kan tänkas. För om ni tänker så kortsiktigt, ja men förstå själv, ni kommer att leva 70, 80, 90 år här på den här jorden. Sen startar en hel evighet. Och ni som är duktiga på att kalkulera pengar och ekonomi, hur återbetalningstiden ska vara på olika investeringar och alla de här olika räntorna och sånt, ni är vana att beräkna. Tror ni då liksom att 70-80 års lycka eller vad ni nu har är någonting värt med en evig pina? Ni är alltså de stora förlorarna. Det går inte att vara tydligare när Jesus Kristus har dött, och det kommer ni att uppleva veckorna framöver här. Om jag undervisar om ett, eller om ni deltar i att påsken faktiskt inträder i mitten på april här, så handlar ju just det om räddningen. Påsken handlar inte om fina fjädrar, om gula kycklingar, om roliga påskägg. Påsken handlar inte om trevliga påskkärringar som springer omkring. Ja, de där roliga barnen är kul, men de får väl hålla på bara de inte tror att det är sant. Men påsken handlar alltså om att Jesus var lydig ända in i döden. För att du som är vd ska få en chans att bli frälst. För att du som tjänar miljoner och miljoner och är ännu mer, trots det ska få en chans att bli frälst. Du behöver inte ha mammon eller dig själv som Gud. Det finns ingen nåd och ingen barmhärtighet. Men mammon och du själv, ni kommer att bära er till det som kallas Hades eller helvetet. Och ni gör det valet. Jesus Kristus räddar er från det valet. Men ni är inte tvingad. I Jesu Kristi namn. Amen.